Pass 6. Allmänt om dataskyddsförordningen. Skyddet för enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, regleras från och med den 25 maj 2018 i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Området reglerades tidigare i personuppgiftslagen som nu är upphävd. Hädanefter kommer jag använda begreppet dataskyddsförordningen. Och dataskyddsförordningen innebär vissa förändringar jämfört med personuppgiftslagen. Bland annat förstärks rättigheterna för den som personuppgifterna avser och skyldigheterna skärps för den som behandlar personuppgifterna. Den som bryter mot förordningens regler kan komma att få höga sanktionsavgifter och det gäller även myndigheter. Det finns också bestämmelser om ansvarsskyldighet, vilket innebär att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att reglerna efterlevs. Det innebär i praktiken att det är viktigt att dokumentera alla ställningstaganden som görs. EU:s dataskyddsförordning kompletteras med ett antal nationella lagstiftningar, däribland dataskyddslagen. EU:s dataskyddsförordning är dock direkt tillämplig och regelverket träffar alla verksamheter som behandlar personuppgifter inom EES eller EU. Det kan ibland vara lite svårt att hålla isär dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Lite förenklat så kan man säga att båda lagstiftningarna gäller samtidigt, men reglerar helt olika situationer. Dataskyddsförordningen gäller all personuppgiftsbehandling i all verksamhet, oavsett vad som görs med uppgifterna. Medans OSL aktiveras när uppgifter som berörs av sekretess ska lämnas ut eller delas med andra utanför en offentlig verksamhet. Det vill säga en sekretessgräns ska passeras. Dataskyddsförordningen träffar enbart personuppgifter medan OSL reglerar vad som omfattas av sekretess, vilket även andra uppgifter än personuppgifter kan omfattas av. I princip alla former av åtgärder med personuppgifter räknas som en behandling av personuppgifter. En behandling kan bestå av insamling, registrering, sammanställning, bearbetning och användning, spridning, återvinning, lagring och utlämnande av personuppgifter. Även begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter räknas som en personuppgiftsbehandling. Och innan jag pratar vidare kring behandling av personuppgifter så ska jag först gå igenom vad en personuppgift är och nämna några olika typer av personuppgifter. Och de här kommer du säkert känna igen från pass 2 i presentationen om säkerhet och personuppgifter. Definitionen av vad som utgör personuppgifter är ganska vidsträckt. Det som avgör om en uppgift ska anses vara en personuppgift eller inte är om uppgiften enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Ett registreringsnummer på en bil kan till exempel utgöra en personuppgift om numret går att härleda till en person. Men behöver inte vara det om det är till exempel en företagsbil som används av flera olika personer på företaget. Ett bolagsnummer är inte en personuppgift om det är ett stort företag, men kan vara en personuppgift om det är ett enmansföretag. Personuppgiftsbegreppet kan alltså variera och avgörande är om uppgiften går att koppla till en levande person eller inte. Direkta personuppgifter är sådana uppgifter som tydligt identifierar en person, till exempel namn, foto eller ett personnummer. I forskningssammanhang så försöker man i möjligaste mån undvika att använda sådana typer av uppgifter när data till exempel sammanställs i en datafil. Istället för personnummer kan man använda ID-nummer eller andra koder som sen kan kopplas till personnummer med hjälp av en kodnyckel. Och då kan man istället prata om krypterade eller kodade uppgifter, det vill säga insamlade personuppgifter som är kodade för den som behandlar uppgifterna, men möjligheten att koppla uppgifter till enskilda individer, de kvarstår. Så länge kodnyckeln finns kvar så kommer dessa data därför att betraktas som personuppgifter och behöver behandlas och skyddas på ett adekvat sätt. Indirekta personuppgifter, det är flera uppgifter som i kombination med varandra kan användas för att identifiera en person. Och det kan exempelvis vara medlemskap i en viss förening, bostadsort, information om inkomst eller hälsorelaterade uppgifter. Relaterat till forskning kan uppgifter om bostadsort och yrke vara tillräcklig information för att identifiera en person, om orten är liten och det bara finns en person med ett visst yrke. Känsliga personuppgifter är uppgifter som anses särskilt känsliga till sin natur och därför har ett starkare skydd. Behandling av känsliga personuppgifter är som utgångspunkt förbjuden. Och det krävs att någon av undantagen i dataskyddsförordningens artikel 9 är tillämpligt för att behandlingen ska få göras. Ett av undantagen är forskningsändamål. Och en förutsättning för att tillämpa det här undantaget är att det finns ett giltigt etiktillstånd för forskningen samt att lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa forskningspersonens grundläggande rättigheter och intressen tas tillvara. Behandling av känsliga personuppgifter kräver särskilda skyddsåtgärder, som till exempel pseudonymisering och andra tekniska och organisatoriska åtgärder, som till exempel kryptering, behörighetsbegränsningar och avtal. Till känsliga personuppgifter räknas uppgifter som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som identifierar en person. För att personuppgifter ska vara avidentifierade behöver alla möjligheter till identifiering vara borta. Det innebär att det inte får finnas några direkta identifierare, men inte heller några indirekta uppgifter som möjliggör bakvägsidentifiering. Och det får inte heller finnas en kodnyckel som till exempel gör det möjligt att koppla ett ID-nummer till ett personnummer. Det spelar heller ingen roll om en kodlista för pseudonymiserade uppgifter bevaras hos en annan myndighet eller på ett annat lärosäte. Uppgifterna bedöms fortfarande vara personuppgifter så länge kodlistan finns kvar. Det krävs alltså att kodnyckeln förstörs för att pseudonymiserade uppgifter ska upphöra att vara personuppgifter. Om alla möjligheter att identifiera personer är undanröjda och det inte längre går att identifiera en person i datamängden, så upphör uppgifterna att vara personuppgifter. Det innebär i sin tur att dataskyddsförordningen inte längre är tillämplig. Innan vi går vidare och pratar om vilka krav som dataskyddsförordningen ställer på den som behandlar personuppgifter, så vill jag beröra begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för en personuppgiftsbehandling. Och det är alltid organisationen som är personuppgiftsansvarig och inte enskilda personer. Normalt sett är det alltså lärosätet som är personuppgiftsansvarig och inte en enskild forskare eller prefekt. Om ett personuppgiftsansvarigt lärosäte samarbetar med ett annat lärosäte inom forskning eller med ett sjukhus, så är det oftast fråga om två självständiga personuppgiftsansvariga som var och en för sig ansvarar för respektive verksamhets personuppgiftsbehandling. Det finns även en möjlighet att vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Men vad är då ett personuppgiftsbiträde? Jo, det är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning som är personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen bestämmande rätt över behandlingen. Och om en personuppgiftsansvarig anlitar ett personuppgiftsbiträde, så kräver dataskyddsförordningen att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Ett sådant avtal kallas ofta för PUBA-avtal eller ett PUBA. Det kan vara bra att känna till att ett PUBA måste kopplas till ett annat befintligt avtal, som till exempel ett uppdragsavtal eller ett samverkansavtal. Ett typexempel på en biträdessituation är om ett lärosäte anlitar ett externt företag för att tillhandahålla e-post. Det externa företaget har ingen egen bestämmande rätt över de personuppgifter som går genom företagets servrar, utan all behandling av personuppgifter sker på uppdrag av lärosätet. I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i förordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling och man ska alltid ha principerna i bakhuvudet när man arbetar med personuppgiftsbehandling. Principerna innebär att den som är personuppgiftsansvarig ska följa nedanstående. Principen om laglighet, korrekthet och öppenhet. Det vill säga, uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Och det uppfylls bland annat genom att fastställa en rättslig grund för behandlingen. Kravet på korrekthet innebär att behandlingen ska vara rimlig och proportionerlig i förhållande till de registrerade. Öppenhetskravet uppfylls genom att de registrerade får information om behandlingen. Principen om ändamålsbegränsning. Uppgifterna får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med de här ändamålen. Principen om uppgiftsminimering. Uppgifterna som ska behandlas är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Principen om riktighet. Uppgifterna som behandlas ska vara riktiga och aktuella. Och uppgifter som är felaktiga för ändamålet måste kunna raderas eller korrigeras, vilket ställer krav på den teknik som används för bearbetning och lagring. Principen om lagringsminimering. Uppgifterna ska inte förvaras under längre tid än nödvändigt för ändamålet. Undantag görs för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål och statistiska ändamål. Principen om integritet och konfidentialitet. Uppgifterna ska behandlas på ett säkert sätt som skyddar mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada. Och det här minns du säkert från pass 2 om datahantering. Och sen sist, principen om ansvarsskyldighet. Det ska finnas en personuppgiftsansvarig som ansvarar för och kan visa att de här principerna efterlevs. Det kan uppfyllas genom att till exempel upprätta en dataskyddspolicy, informera de registrerade, utse ett dataskyddsombud och genom att utföra konsekvensbedömningar vid särskilt riskfyllda behandlingar. För att man överhuvudtaget ska få behandla personuppgifter så måste man ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Det finns 6 olika rättsliga grunder där det i huvudsak är att den rättsliga grunden allmänt intresse som gäller vid forskning vid en myndighet. I enskilda fall är den rättsliga grunden samtycke också tillämplig. För att en myndighet ska ha stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse för sin personuppgiftsbehandling så måste myndigheten ha en lagreglerad uppgift att utföra. Lärosäten faller i de flesta fall under högskolelagen, av vilken det framgår att undervisning, forskning och samverkan är en lagreglerad uppgift. Och det innebär att lärosäten alltså har den rättsliga grunden allmänt intresse som stöd för att få utföra undervisning, forskning och samverkan. Den rättsliga grunden samtycke är problematisk för myndigheter att använda. Det är mycket svårt att få ett giltigt samtycke för personuppgiftsbehandling inom forskning eftersom det anses råda en obalans i maktförhållandet mellan de enskilda forskningspersonerna och forskningsutföraren. I en sån situation är det i princip omöjligt att få ett samtycke som bedöms vara giltigt. Det rekommenderas därför att den rättsliga grunden allmänt intresse används. Personuppgiftsbehandlingen som sker med anledningen av forskningsprojekt sker alltså vanligen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Och forskaren behöver därför inte hämta in samtycke för själva personuppgiftsbehandlingen. Däremot måste man i de allra flesta fall hämta in samtycke för deltagande i själva forskningsprojektet. Och det är en mycket vanlig uppfattning att de här olika samtyckena blandas ihop. Jag kommer prata lite mer om det i passet för etikprövningslagen. En viktig del av dataskyddsregleringen och skyddet för forskningspersonerna är att forskningspersonerna, eller de registrerade som man säger i dataskyddssammanhang, ska få information om hur deras uppgifter kommer att behandlas. Och det här kravet på information om personuppgiftsbehandlingen tillkommer alltså utöver kraven på information om själva forskningsprojektet. Det sistnämnda är reglerat i etikprövningslagen och gäller vad man brukar kalla informerat samtycke. Informationskravet enligt dataskyddsförordningen ser lite annorlunda ut och gäller annan typ av information. Dataskyddsförordningen ställer krav på att forskningspersonerna ska informeras om vem som är personuppgiftsansvarig och vilket dataskyddsombud som kan kontaktas. Forskningspersonerna ska också få information om vad som är ändamålet med behandlingen och vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på. Om uppgifterna samlas in från någon annan, till exempel från ett register, så ska det här också uppges. Det ska framgå om uppgifterna kommer att lämnas vidare eller lämnas ut, samt hur länge uppgifterna ska lagras. Och det ska också framgå var forskningspersonerna kan vända sig för att klaga på behandlingen, vilket oftast är Datainspektionen om personuppgiftsbehandlingen sker inom Sverige. Det ska vidare lämnas information om hur de registrerades rättigheter hanteras och om en hänvisning ska finnas till dataskyddsombud. Som DAO-medarbetare fyller du en viktig roll i att hjälpa forskaren att identifiera regelverk som kommer att bli aktuella under forskningen, vilket behöver göras tidigt i forskningsprocessen. Det är inte minst viktigt för att veta vad man har att förhålla sig till och vilka säkerhetskrav som kommer att vara nödvändiga för att hålla lämplig skyddsnivå till materialet. Och redan vid planeringen av ett forskningsprojekt ska forskaren göra en konsekvensbedömning. Det vill säga en risk- och sårbarhetsanalys. I en sån analys tar man med vilka regelverk som kommer att bli aktuella med hänsyn till den forskning som ska bedrivas. Du har nu fått en introduktion till personuppgifter i forskning och dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det regelverk som är tillämpligt på all personuppgiftsbehandling. All personuppgiftsbehandling kräver en rättslig grund och att de allmänna principerna beaktas. Känsliga personuppgifter kräver etiktillstånd och skyddsåtgärder. Och det är viktigt att forskningspersonerna får korrekt information angående personuppgiftsbehandlingen.